ätit upp min bulle redan.
Och det blir ytterligare en kafferepspodd idag. Så mysigt. Det här är alltså Mord mot mord. En true crime podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell. Som är nästan igenom en lussebulle.
Det är väldigt lite kvar.
Det är väldigt lite
kvar. Det var också som att jag ville äta den jättefort, så att jag bara, nu är jag bara klar.
Nu bara kör jag, nu kör jag, nu kör jag. Hur mår du?
Bra.
Är du lite sliten?
Väldigt bra. Ja, nej men det, jag är trött. Så jag hade ju, vaknade ju av att du plingade på dörren.
Det gjorde du verkligen, jag tyckte så synd om dig.
Det var, vilket var helt stört, för jag visste att du skulle komma.
Och jag skrev till dig, men då sov du förstås.
Då sov jag.
För att, ja, exakt, för jag kom med tåget från Göteborg och så var det typ så här, jag skriver när jag åker från T-centralen. Och så, ja. Så.
Och sen så blev Deckard. Jag chockad när du ringde på dörren. Hur mår du?
Jag mår bra. Det var mysigt att vara i Göteborg. Men jag är, min röst är fortfarande så jävla fuckad. Men det får vara så bara.
Jajamän.
Jajamän.
Gillar du russin?
Gör inte du det? Nej. Jag gillar det jättemycket.
Det är så kletigt tycker jag. Det är sötman som, det är en viss typ av sötman jag inte tycker om.
Jag gillar inte dadlar och så heller. Det är ju för sig bara som ett stort russin. Ja.
Jag gillar torkade aprikoser.
Okej. Okay. Gud, vi lär känna varandra så himla bra i den här podden. Du, hur fett med musikhjälpen?
Alltså vi är så glada. Det är så jävla.
Vi gick över 50 000. Nu var vi typ upp mot 54 tror jag. Ja. Alltså det är så jävla jävla fett.
Det är otroligt.
Vi är så himla glada att ni har skänkt pengar. Och det har varit så, ja, det känns så jävla. Det är så himla coolt typ.
Det är så coolt. Och nu har vi ju bokat in ett datum.
Exakt. När vi ska spela in. Så vi kommer ge er mer information om det så fort vi har den. Men det blir framåt nästa, i början av nästa år kan man säga. Som vi spelar in vårt jättestora megaavsnitt med, vad blir det för mod, Johanna och Elinor. Det ska bli så så kul. Man kan fortfarande skänka pengar.
Och det går ska ju, man ju fortsätta.
Man ska göra det, för det går ju superbra, det går ju till superbra grejer. Det är ju som vi pratade om innan, det är så alla har rätt att funka olika. Så det är liksom för initiativ runt om i världen för personer med olika funktionsvariationer.
Ja.
Och typ att man så här ska kunna få gå i skolan eller liksom utbilda personal.
Det är otroligt tycker jag när man ser vad lite pengar som gör så mycket.
Ja, jag vet.
Att 50 kronor räcker till en rullstol och så där. Det liksom blir,
jag tror att det är 1000 kronor som räcker till.
Nej.
Till kryckor.
Det är ändå otroligt.
Men också typ hur fett,
alltså då, men då har vi 53 rullstolar.
Exakt, hur jävla coolt är inte det. Men jag tycker vi borde satsa på ett 60-tal rullstolar i alla fall.
Absolut.
Så fortsätt skänka pengar, de är öppna hela december ut bössorna. Så det känns as kul. Och tack så jättemycket för att ni ville vara med oss i det. Det känns jätteroligt. En annan grej jag vill säga är att vi kan avslöja en liten grej som vi tror att kommer göra alla superglada.
Aha.
Men du vet vad det här är. Kommer du ihåg vad det är?
Nej.
Anna.
Vadå?
Vår vän Johanna Rapp.
Jaha, det här är ju fantastiskt.
Det här
också
är så himla roligt. Vår vän Johanna Rapp, som var med i avsnitt, vi gjorde ett avsnitt för ganska länge sedan, som var där hon berättade, för hon är då reporter på Aftonbladet och har rapporterat från supermånga rättegångar, bland annat Madsen, Johanna Möller-rättegången, alltså jättemånga sådana. Så att hon är så jävla cool.
Hon är så som vi egentligen vill vara.
Exakt, exakt så. Och hon kommer nu i juldagarna, någon gång runt jul, så kommer en podd som alltså, hon har gjort släppas.
När du berättade för mig vad den kommer handla om, så rös jag. Att det kändes så spännande.
Det kändes så himla spännande. Och den kommer på Aftonbladet Story. Så gå in och prenumerera på Aftonbladet Story så kommer ni få avsnitten när de kommer. Och vill du veta en underbar grej?
Nej.
Alla avsnitt.
Eller jo.
Nej, då var det ingenting.
Det räcker så. Tack så mycket.
Hej då, tack för den här veckan. Nej, alla avsnitt släpps samtidigt.
Ja.
Det är så jävla
otroligt.
Nice. Ska jag läsa vad det handlar om då?
Gärna.
Okej. Så i julhelgen släpper Aftonbladet då en krimpodd i 4 delar som handlar om mordet på Juliette. Hon hittades mördad inlindad i en presenning i vattnet nära Drottningholms slott. Och första avsnittsbeskrivningen, beskrivningen av första avsnittet är så här. Den 28 juli år 2006 är Patrik ute och åker i Mälaren med sin jetski. I en vik nära Drottningholms slott ser han ett konstigt paket med konturerna av en kropp. Det han inte vet då är att fynden blir upptäckten till en komplicerad mordhistoria.
Alltså det ska bli så spännande.
Så gå in och prenumerera på Aftonbladet Story så kommer ni ha en ny krimpodd. Sådär, precis när man behöver det. Det vill säga när man är ledig och ska vara med sin familj och ibland behöver gå ut och ta en typ promenad.
Alltså jag kommer ihåg när jag, för några jular sedan, när jag lyssnade igenom alla My Favorite Murder-avsnitt som fanns på jullovet.
Ja.
Jag var, typ alla mina kompisar var bortresta. Och jag tror typ den enda som jag kände som var hemma i Stockholm var typ min mamma.
Ja.
Så jag bara gick så här, hur långa promenader som helst varje dag, dag in och dag ut. Och bara lyssnade på My Favorite Murder.
Fan vad mysigt det
är. Alltså det var så himla, det var så perfekt. Ja. Och då tittade jag på Skam. Det var så här en perfekt jul. Oh. Att jag såg två säsonger av Skam och lyssnade på alla My Favorite Murder.
Det var en perfekt jul. Mord och norska tonåringar.
Så deppigt att det är min perfekta jul. Men det var,
ja,
men jag, du vet när man också att så här, jag var helt fine med att vara ensam hela tiden. Det var så jävla skönt.
Lugnt och jävla skönt.
Det var otroligt. Så, alltså, jag kommer köra ut Oscar ur hemmet till jul och lyssna på Johanna Rapps nya podd.
Oscar kommer flytta hem till din mamma.
Kan antingen till mamma eller om han kan låna.
Han kan låna vår lägenhet. Ja, det är superbra. Det får han göra.
Perfekt.
En till grej innan vi börjar med våra fall. Mm. Som är ju då nästa vecka eller på, ja men idag när vi släpper den här podden. Okay. Det vill säga på onsdag.
Det kan ju inte vara någonting som händer. Ja, nu vet.
Och vi har pratat om allt. Då spelar vi in våra specialpoddar som vi släpper i jul och nyår.
Special edition.
Så där vi kommer svara på lite frågor. Jag har fått lite frågor. Jag kommer också lägga ut lite på min, jag tänker man kan ha någon som frågar, du vet den frågefunktionen på Instagram, så kan man gå in och så. Men vi vill ju också läsa era historier.
Ja.
Så mejla spännande stories, spökhistorier. Kanske när ni var supernära och råkade jävligt illa ut. Eller typ var med om en jävligt creepy grej. Kanske att din så här farmor typ slog en inbrottstjuv på käften.
Allt sånt.
Alla sådana saker. Vill vi att ni mejlar till mordmotmord@gmail.com.
Ja.
Idag är då sista chansen att köra på nu.
Exakt.
Så vi vet inte riktigt när vi kommer göra den typen av podd igen. Så skicka in era grejer som ni vill, tycker att vi, ni vet vad vi gillar. Så bara kör nu.
Kör.
Så får vi höra era bästa stories.
Jajamän.
Grymt.
Okej, så även den här veckan är Nextory med oss som samarbetspartner. En app där man både kan lyssna och läsa på
böcker.
Mm. Och som mord mot mordlyssnare så får man en hel månad gratis om man går in på nextory.se/kampanj och anger mord mot mord som kampanj.
Fan vad bra du var nu.
Tack.
Den satt. Den här veckan skulle jag vilja tipsa om en bok i en serie som jag tipsat om tidigare. Det är då Svenska brott av Lars-Olof Lampers och
Thomas Bodström.
Av Thomas Bodström, exakt. Och de har då gjort om alltså styckmordet i Boden.
Läskigt.
Det vill säga Vacharya.
Spännande.
Vad har du för tips den här veckan?
Ja, men jag tipsar om en deckare som jag började lyssna på i morse.
Mm-hmm.
Som heter En helt vanlig familj. Och den är skriven av Mattias Edvardsson. Och den handlar om en ung tjej, en 19-årig tjej som blir gripen för ett mord. Och så får man följa hela hennes familj runt det här.
Spännande. Lite sån nytik på deckargenren typ. Så om ni vill lyssna på de här böckerna eller vilken många andra, så gå till nextory.se/kampanj, skriv in mord mot mord som kampanjkod och så kan ni få ni hela månaden gratis.
Och det är perfekt nu inför julen.
Och så man kan ha det som julklapp.
Exakt.
Ge bort Nextory till folk och så är ni med och stöttar oss samtidigt. Hallå, så bra.
Jag fick ett tips i förra veckan om en seriemördare som har varit lite aktuell på senaste tiden.
Okay. Charles Manson.
Exakt, du kanske har hört talas om honom. Nej, men jag hade helt missat honom. Alltså dels förut och dels nu. Så då tänkte jag att det kanske är fler som har gjort det. Så då så tänker jag,
nu kör vi,
prata om honom idag. Och han heter Mikhail Popkov. Vilket är, jag tycker är ett ascoolt namn. Så det är så tråkigt att
Mikhail
det...
Mikhail Popkov.
Ja, så det är så tråkigt att det hamnat på en sån ocool person.
Men vissa par tar ju nya namn när de gifter sig.
Det kanske är något med Oscar.
Anna och Oscar Popkov.
Ja, men visst,
jag
ganska
tycker
coolt.
Det låter bra. Ja.
Ganska coolt namn.
Ja. Mm.
Synd att det då...
En seriemördare.
För Mikhail Popkov arbetade som polis och säkerhetsvakt i Irkutsk.
Ja, men det, ursäkta mig, men det där låter som ett helt orimligt namn att ens döpa något till.
Irkutsk-regionen i Ryssland.
Mm.
Och han var gift med en kvinna som också var polis. Och de hade tillsammans en dotter. Och han beskrev sig själv och blev beskriven av typ sin familj som den perfekta mannen och, eller liksom maken och den perfekta pappan. Men den här, han är ju då inte, han kanske är det också, men han är inte bara en perfekt make och pappa.
Nej, och är man seriemördare så tänker jag att man inte är, alltså då är det något som skaver.
Det är något som skaver. Utan han var ju då en vidrig person utöver det här. För han var då serievåldtäktsman och mördare. Han var känd, han blev känd som The Wednesday Killer eftersom de allra flesta av hans offer hittades på onsdagar.
Jag har aldrig hört talas om.
Nej, inte jag heller. Men ett annat populärt namn var också The Werewolf of Angarsk.
Alltså aldrig.
Eller Angarsks Maniac.
Huh. Det finns jävligt, alltså det
många
finns
i Ryssland.
Ja, det är verkligen det.
Mikhail Popkov var aktiv från 1992, men han åkte inte fast förrän den 24 juni 2012.
Åh nej.
Då han åkte fast som var han misstänkt för 29 mord. Men han erkände då 24 stycken. Och Popkov valde sina offer genom, eller de var, alla hans offer var mellan 19 och 28, så var ganska unga kvinnor. Och det sägs att han valde ut sina offer från att de skulle likna hans mamma. Och nej, men det var som en hämnd mot henne. Nej, men för att hon hade haft alkoholproblem när han var liten och hade behandlat honom illa.
Vet du vad som alltid, förlåt,
nej,
stickspår. Mm. Vet du vad som alltid stör mig? Mm. Det är att de alltid ska hämnas på, typ, på sina morsor.
Ja.
Det är typ aldrig någon som hämnas på sin farsa, som att de...
Nej.
Alltså det är ju ofta typ att det är så, ah, hans farsa var en jävla sopa och hans mamma var också jävligt sopig. Mm. Och så är det alltid att man bara ska ändå gå på mamman.
Jag vet, och det är ju säkert för att det är lättare.
Ja, och typ att man har högre ställda krav på
sin mamma.
Ja, typ på kvinnor i allmänhet.
Verkligen.
Ja.
Och han valde då sina offer, eller han hittade sina offer när de var på väg hem från fest eller från en bar.
Nej.
Och de hade druckit så de var lite fulla, så att de liksom inte hade så mycket kontroll kanske som man har när man är nykter. Och han hade också ofta på sig sin polisuniform. Och åkte i sin polisbil för att då få deras förtroende. Men istället för att liksom köra dem hem eller hjälpa dem, som han liksom utgav sig för att vara hans syfte, så tog han med dem ut i en skog där han våldtog och mördade dem.
Mm.
Det var heller inte helt ovanligt tydligen att han våldtog dem efter deras stöd. Det vet jag. Ja, det är lite tvetydigt, men jag säger det. Och han använde sig av flera olika vapen när han mördade. Och allt från en snara till en kniv eller en skruvmejsel eller en yxa.
Och skruvmejsel?
Så läskigt. Och efter han hade dödat dem så styckade han ofta deras kroppar.
För att göra sig av med dem lättare eller för att han gillade det?
Jag tror att han gillade det. För att de låg sen liksom ändå så att man hittade dem.
Han är en fullblodsgalning.
Ja.
Yeah.
Och första ledtråden som indikerade att polisen skulle leta efter en annan polisman var när Tanja Martinova försvann. För hon hade gått på konsert med en kompis, men hon kom aldrig hem till sin man och sitt lilla barn. Hon var typ 21 år gammal.
Mm.
Och tre dagar senare hittade polisen Tanja och kompisen. De låg så bredvid varandra av kropparna. Och de hade båda blivit våldtagna och mördade. Och deras kroppar var illa åtgångna. Och efter deras död, när man liksom började utreda, så fick man reda på att de hade varit tagit en drink med några kompisar. Och när de hade lämnat baren så hade de sett att de hade fått skjuts av en polisman.
Men också hur jävla läskigt att han både då har sin uniform men också har polisbilen.
Polisbil,
alltså det är klart som fan man följer med.
Alltså 100 gånger ja.
Eller man skulle inte ens våga, om det är så kanske han typ börjar säga ah, nej, men fast du måste följa med.
Exakt.
Man hade aldrig sagt emot.
Nej, nej.
Ah, fy fan vad hemskt.
Mm. Och det fanns en massa andra ledtrådar som också pekade mot Popkov. Och även om man, ja, han, det liksom dröjde ju jättemånga år fastän liksom det fanns ledtrådar som pekade åt honom. Men den viktigaste av ledtrådarna fick man från ett av hans offer som lyckades rymma.
Yes.
För hon som rymde heter Svetlana M. Jag vet inte vad hon heter i efternamn.
Mm.
Och hon hade träffat Popkov när hon var bara 15 år.
Mm.
Men hon såg äldre ut, citat.
Man bara, just det, för det gör det okej.
Okay. Uh-huh.
Mm.
Så att den 26 januari 1998 har hon en polisbil kört upp bredvid henne och erbjudit henne skjuts. Och eftersom det då var en polisbil så hade hon sagt så här, ja men jag hänger med liksom. Mm. Det är säkert safe att göra det. Så hon hoppade in i bilen.
Fan vad arg jag blir.
Ja, det är så jävla vidrigt. Men polisen i bilen körde henne inte dit hon ville, utan istället tog han med henne in i en skog. Och inne i skogen så tvingade han henne att ta av sig alla kläder. Och när hon gjort det så tog han tag i henne och så slängde in henne så att liksom huvudet in i ett träd liksom. Så den nästa dag, sen så är det liksom typ som att det är blackout tror jag. Och nästa dag hittas hon i närheten av staden Baikalsk.
Mm.
Och liksom bara lämnad utan kläder i snön. Men hon var fortfarande vid liv. Och även om hon då var liksom kraftigt, kraftigt nedkyld. Så polisen tog henne till sjukhus och hon liksom överlevde och berättade den här historien.
Men varför tror man att han inte...
Jag vet, nej, men hon var ju liksom left for dead.
Ah,
så
okay,
jag tror han tänkte att hon skulle dö.
Att hon var, ja, men jag fattar.
Av någon anledning så gör polisen ingenting för att liksom så här hitta den som är skyldig. Förrän efter de har blivit liksom tjatade på 100 gånger av hennes mamma. Efter många om och men så liksom börjar de förhöra henne och hon berättar om den här mannen. Och hon berättar liksom i detalj så här, han såg ut så här, det var exakt så här det hände. Och hon har ju då blivit våldtagen av honom och hon berättar allting liksom. Och då visar polisen en bild för henne på Popkov. Och hon är så här, ja, 100 gånger ja, det är han. Men trots det så händer ingenting med honom. För att hans fru ger honom ett alibi för tidpunkten när hon ska bli bortförd. Så då läggs utredningen ner.
Och typ det var nog lite lättare, de var nog lite snabbare på att lägga ner knappen med tanke på att han var polis. Båda två var poliser.
Ja, exakt.
Men fy fan.
Och hon var ju precis, hon var ju så verkligen ett trovärdigt vittne. Ja, ja. Liksom och sådär.
Ah.
Men man tror att hon nog inte visste att vad han gjorde, utan det var nog liksom att hon bara, nej men den kvällen var vi nog, alltså ett ärligt misstag.
Man minns ju inte sånt, liksom.
Istället så letade polisen i flera år efter typ en typ av chaufför. Eller någon som jobbade på tågstationen. Alltså typ ett tågkonduktör. Jag vet inte exakt varför. Men de letade efter massa andra.
Tror du inte att det var för att de hade
hittat...
Jag tänker också att det kanske är för att det fanns uniformer som var liknande en polis.
Ja,
alltså det skulle kunna vara en sån situation.
Typ. Och typ de letade också efter en så här människa som jobbar på kyrkogården. För de, hade, så här, de letade närheten av där de hade hittat offer. Typ.
Men bara, eller kan ni kolla vidare på personen som blev utpekad?
Alltså, ja.
Åh, gud vad starkt.
Och frun gav honom ju alibi då med Svetlana och vid några andra tillfällen också. Så att liksom polisen kom tillbaka hela tiden till honom och var så här, men det kanske är han typ. Så att de misstänkte honom. Men eftersom hon då var så gick man på det. Och enligt Popkov så slutade han mörda helt tvärt år 2000.
Mm.
Och enligt honom själv var det för att han blev impotent. Och därför då inte kunde våldta offren och då fanns det typ ingen poäng längre.
Gud, jag hatar honom.
Tydligen så fick han också syfilis från ett av sina offer.
Hurra!
Vilket fick inte vara rätt åt honom, även om jag hoppas att hans fru inte fick det.
Mm.
Men till slut då, år 2012, så åkte han fast. För då började det bli så här, men de liksom kan inte bortse från alla så här upprepade mönster som de ser.
Och då är det ingen som har... Då var det jättelänge sedan man hittade
att det finns,
som skulle kunna.
Ja. Mm. Så att det är flera som, kvinnor som hittas som är så här brutalt mördade. Mm. Och man hittar hjulspår efter en Lada 4x4, vilket är en offroad-bil som användes av den ryska polisen. Så till slut så gör de ett initiativ där de tar DNA-prov på 3500 poliser. Och då åker Popkov fast.
Åh, jävlar.
Mm. Så jävla sjukt. Alltså förstår du, 3500 poliser. Det är ju mycket. Och de är män liksom. Så de sovar allihopa. Men då kan han i alla fall fast. Och då börjar han liksom snacka efter ett tag. Och då berättar han att första gången han mördade någon så var det för att han bara fick en så här stark känsla av att han ville döda den kvinnan som satt. Han hade plockat upp i sin bil. Så han hade typ så här erbjudit... Alltså
från början var det typ att han bara,
han bara, jag kan skjutsa dig.
Och sen så bara, oj, men gud, här sitter jag vill mörda dig.
Exakt.
Just det, det är verkligen en känsla man kan relatera till.
Han berättade också, han säger själv att han aldrig har betraktat sig själv som psykologiskt störd. Eller alltså, vad man nu ska... Mm. Det, ja, översättning.
Ja, ja.
Som inte var så bra. Och under liksom poliskarriären så liksom gjorde han ju så tester, du vet, var så här, han är frisk och han är lämpad för det här yrket. Och du vet, jag tänker att man går igenom flera sådana där. Och han beskrivs med ett ord som heter organized maniac.
Just det.
Vilket är då folk som är anpassade till samhället, ofta med en familj som är helt normala, eller vad man ska säga.
Perfect dads.
Och sådana här liksom, organized maniacs brukar också skaffa arbeten som tillåter dem att begå sina brott. Så att liksom, man tänker så här, men om jag är polis så är det ingen som kommer tro, alltså, vet, så här, jag kommer få access till.
Fan, det är så obehagligt.
Så läskigt. Och han berättade också själv att han ville städa upp på gatorna efter, för flera av hans offer var då såklart sexarbetare. Så han ville städa upp på sexarbetare på gatorna, och att han försökte rättfärdiga sina mord genom att säga att de som föll offer var ju ute själva på gatorna utan något syfte på nätterna, och de betedde sig vårdslöst, och de var inte rädda för att prata med honom, och de var inte rädda för att typ ta en drink med honom, och de
du var
inte...
polis.
Exakt.
Det var unga, det var kvinnor som var ute och levde sina liv.
Ja, vidrigt. Men han sa också att alla kvinnor som han mötte sådär på natten liksom blev ju inte mördade, men utan de som visade upp ett negativt beteende.
Oh, gud.
Fick han lust att så här, läxa upp och straffa.
Nej, lägg inte din skit på dem.
Men också, alltså, det är inte din uppgift.
Nej, alltså, bara, vill du städa upp gatan, ta anställning i den där bilen som kör bort gruset.
Exakt. Och som jag sa så hade han ju olika sorters vapen när han mördade sina offer, och det var... hur han fick tag på vissa vapnen var att han gick bland konfiskeringar och plockade upp vapen där. Och sen när han var klar så torkade han rent vapnet.
Och liksom tillbaka
slängde
dem.
Nej, han slängde dem igen.
Oj, jävlar vad sjukt.
Och så sa han att han aldrig planerade för något mord. Så att han liksom tog det vapnet som han hade nära till hans då. Så det var därför det liksom skiftade också. Han hade liksom inget favoritvapen som han bar omkring på. Utan det var liksom...
Det är så sjukt.
Ja, så vidrigt.
Kul, om jag hade varit polis hade jag haft så svårt att inte bara plocka på mig något roligt som har kommit in. Alltså inte just vapen.
Man bara, här är det någon som har konfiskerat 70 000 kronor i en portfölj.
Man bara, jag kan väl konfiskera 70 000 kronor i en portfölj.
Som att det var jättemycket pengar.
Och också som att, vad jobbar du i en så, har du precis breakat upp Jönssonligan? Eller vad är det som har hänt?
Verkligen. En brottsling på 40-talet. Lägg 70 000 i en portfölj. Jag fortsätter.
Ja, kör.
Och han sa att den enda anledningen till att han åkte fast var för att han inte kunde förutse hur DNA-tekniken skulle utvecklas. Och det har han ju helt rätt i.
Ja,
för
det har han verkligen rätt i.
Ja, så han dömdes för 22 mord 2015. Och som jag sa tidigare så hade han ju slutat mörda enligt sig själv då
2000.
Mm. Men även när han blivit dömd, alltså efter han blev dömd 2015, så var det så här, man bara, men det stämmer nog inte att han slutade 2000. Så att de fortsatte utreda honom efter han hade blivit dömd för de här 22 morden. Och då inser man att han med största sannolikhet var aktiv ända fram till 2010 i alla fall. Kanske till 2012 då.
Och han var polis 2012. Hela vägen liksom.
Ja, och säkerhetsvakt.
Just det.
Vet inte vilken Nej. Ordning, men han var liksom, jobbade inom något sånt där liksom vaktyrke.
Ja.
Eller
som polis.
Ja.
Jag fattar.
Och så i januari 2017 kunde polisen meddela att Mikhail Popkov hade erkänt 60 mord till efter att han hade utrett honom. Vilket då skulle liksom bli 82 offer. Och nu i veckan som gick, det var därför han då var aktuell igen, så har han blivit dömd. Och då har han dömts för 56 ytterligare mord.
Åh, jävlar!
Så att han är nu dömd för, eller han är dömd för 78 stycken mord, vilket gör honom till den liksom värsta, liksom flest offer, seriemördaren i Ryssland. Värre än då Andrei Chikatilo som jag pratade om i livepodden. Så att han fick nu, december 2018,
jävlar.
dubbla livstider som straff som han kommer att avtjäna på Black Dolphin. Som är
det låter ett, som en bar.
Ja, men verkligen. Som är ett högsäkerhetsfängelse på gränsen till Kazakstan. Och där sitter Rysslands mest brutala brottslingar.
Åh, jävlar!
Sjukt. Jag har heller aldrig hört om honom.
Jag har aldrig hört om honom.
Och jag missat i tidningen. Alltså det var så här på Aftonbladet stod det.
Gud, vi måste börja läsa andra tidningar.
Verkligen. Aftonbladet.
Ja, jättegärna, tack. Men det där är...
Men spännande, va?
Så spännande. Och just den där grejen, alltså det är ju den där mardrömsgrejen när det blir så här, du kan, de du kan lita, de du ska kunna lita på, du kan inte lita på dem. Alltså, du vet, det är som
fan,
typ...
Polis är liksom, fan vad man har respekt för polis. Ja, ja. Jag har det, alltså man blir ju liksom...
Nej,
som
nej.
Du säger... Hade man liksom någon kommit fram och varit så här, du häng med här.
Ja, det hade man gjort bara, det.
Speaking of, så kan jag slänga in lite tips här. Senaste case, eller näst senaste casefile-avsnittet.
Ja, oh, det är i Kroatien.
Nej, ja, precis.
Oh, i...
var? Nej, nej.
Där de måste be, Dubrovnik.
Just det.
Dubrovnik
är det. Game of Thrones-staden.
Exakt.
Otroligt starkt.
Jättebra och fruktansvärt. Det handlar om en australiensisk backpacker.
Som försvinner
i Kroatien. Mm. Superbra.
Åh,
ja. Oh, gud, Anna.
Mikhail Popkov.
Oh, Anna Popkov.
Nej, men jag...
Nu blir jag sugen på popcorn. La 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 la.
Bra.
Det var ingen upp. Ja. Lördag den 11 oktober 2003. Så vaknar då Timothy Parmenter. Parmenter. Och Dementor.
Jag tänkte också det.
Han blir liksom orolig för sin flickvän Karen Ann Pennell. För hon svarar inte när han försöker få tag på henne. Och grejen är att det är en lite speciell situation. För hon har just fått en MS-diagnos. Så alla är liksom lite grann så on high alert till hennes närhet, typ att man är ganska orolig för henne. Jag tror inte att det är så långt gånget än, men bara det liksom finns en så här, man är väldigt orolig för henne. Så han bestämmer sig då för att typ åka till hennes hus. Och hon bor i Oldsmar i Florida. Mm. Vilket är precis utanför Tampa, alltså Tampa Bay, som där jag tydligen tar alla mina fall från utsidan.
Mm, verkligen.
Det här är också ett ett forensic files avsnitt, precis som de andra var. Så att jag vet inte, det är uppenbarligen de som gillar Tampa Bay väldigt mycket och jag bara följer med. I'm just in it along for the ride. Okej. Okay. Så det är liksom vid Tampa Bay då. Och Tim då kommer hem till hennes hus vid 10:30 den här morgonen. Och han inser liksom direkt att någonting är fel. För dörren står då på glänt. Mm. Och när han puttar upp den så inser han att det har gått åt helvete här. För det är liksom massor av blod i köket.
Men gud.
Och på golvet så ligger då Karen död. Och hon har redan varit död i typ flera timmar liksom. Så han ringer då förstås till polisen. Och de kommer dit. Och kan konstatera då att Karen har knivhuggits till döds. Med 16 hugg.
Jäklar.
Ett i ryggen. Och resten i liksom, eller ett från bakifrån och resten framifrån liksom. Oh. Så att hennes mördare har suttit över henne liksom.
Fy fan vad vidrigt.
Ja, jag vet, det är verkligen. Det är så här, de säger att polisen är så här i det här forensic files-avsnittet bara, hon har sett sin mördare i ögonen liksom.
Oh.
Ja, panne.
Vem är mördaren?
Vill att du ska ta det nu? Okej, det finns där lite olika intressanta grejer på den här brottsplatsen då. Man hittar DNA, eller man hittar hud liksom under hennes naglar. Man hittar en pizzakartong där tre bitar är borta, men man hittar ingen pizza i Karens mage.
Oh, gud vad äckligt, gud vad sjukt.
Men också spännande, eller hur? Och nu, lyssna på det här då. För man hittar tre bokstäver skrivna på väggen precis ovanför där Karen ligger. I blod.
Nej.
Det står ROC. Och Karens högra pekfinger är blodigt.
Nej, nej, hon försökte skriva vem där.
Hon har skrivit namnet på sin mördare på väggen.
Rock.
Rock. Exakt. Ska vi prata lite grann om Rock?
Ja.
Nu inser jag att jag också har skrivit, innan vi pratar mer om Rock så kan jag berätta lite mer om vem Karen var.
Bra.
Bra. Hon föddes då i Landstuhl i Tyskland, mm-hmm, 64. Så hon var alltså då 39 år gammal 2003. Och hon var yngst av sina syskon, hade fem bröder. Och anledningen till att de var liksom amerikaner, men pappa var i flottan. Mm-hmm. Så att hon flyttade liksom runt med honom. Hon var, du vet, såhär, men klassiskt så som man typ gärna beskriver folk som har blivit mördare. Fun loving, easy going, alltså du vet, så light of the party, verkligen, verkligen så. Hon har jobbat som modell tidigare, men sedan 12 år tillbaka så jobbar hon då på American Airlines kundtjänst, tror jag.
Okay.
Så hon jobbar på Tampa Bay Airport.
Mm.
Nu kör vi utredningen.
Mm.
För då får polisen får då reda på vem den här Rock är. Och det är Karens ex-pojkvän.
Mm.
Rock Herpich. Och många starka namn idag.
Rock herpes. Herpes.
Rock herpes. Det är tema könssjukdomar idag. Det här avsnittet är sponsrat av RFSL. Okej. Okay. De var tillsammans typ under några år och de bodde ihop i ett år i den här, liksom, där hon fortfarande bor kvar.
Mm.
Men de hade då vad folk brukar kalla för ett stormigt förhållande.
Ja, älskar det.
Det vill säga, han slog henne. Och han var också missbrukare. Han knarkade rätt mycket. Och polisen hade typ kommit till deras gemensamma lägenhet eller hus, eller vad jag minns faktiskt
var det var.
Flera gånger. För att det har varit
liksom,
så jävla hemskt. Men till slut så hade då Karen gjort slut. Och breakupet hade också varit typ stökigt som fan liksom. Och de var absolut inte vänner på något sätt liksom. Så när polisen då söker upp Rock och säger att något har hänt, så svarar han: vad har hon gjort den här gången? Ska visa en bild på honom sen. Han ser riktigt störig ut.
Mm.
Och polisen bara, ja, hon har blivit mördad. Och hon har skrivit ditt namn i sitt eget blod på väggen. Typ. Han bara, men jag har inte gjort det. Han nekar direkt liksom. Han säger att han inte har sett Karen på flera månader.
Mm.
Okej, så man försöker då liksom knyta Rock till den här platsen, för det räcker ju inte med det där.
Nej.
Men det är ju väldigt svårt att liksom, man kan inte kolla efter fingeravtryck eftersom man har bott där. Det finns, alltså, han bara, my fingerprints are all over the place. Mm. Alltså, du vet, verkligen så. Och man, som sagt, man har ju hittat huden, hennes naglar, vilket är så himla vanligt, vilket fick mig i veckan tänka på att jag måste sluta bita på naglarna.
Ja, det skrev du till mig.
För att jag...
jag har ju inte så långa heller. Nej, fast fastnar du, inte så mycket.
Fast du kan ändå få, jo, du kan få lite. Ja, jag kan inte här göra någonting. Ja, men du kommer inte riva någon med tummen.
Du, jo, jag kan nog få under de här.
Du kan få, men jag kan inte få under de här.
Nej.
Så jag måste växa ut dem nu.
Det måste du.
Mm.
Det kommer bli tufft.
Det kommer bli tufft, men jag tänker att det här kommer funka bättre än så stopp och väx. Som jag hade när jag var liten. Okej. Som sagt, man hittar då huden och hennes naglar, men lyckas inte få ut något DNA från det.
Ah.
Mm. Och de får tag på den här snubben som har levererat den här pizzan, mm, som är där tre bitar är borta. Och han säger att det är Karen som har tagit emot den. Och det var typ vid 9 på kvällen. Och Karen hade då som sagt inte hunnit äta någon pizza. Så man fattar att så här, okej, okay, men det här mordet har skett
då, typ.
Ja, men nära klockan 9 liksom, kort efter. Och man är helt så här, man bara, okej, okay, nu är det den här snubben Rock. Nu måste vi fan bara hitta hur vi ska bevisa det.
Mm.
Men... bam, bam, bam.
Okay.
För när man går igenom obduktionsprotokollet så inser man en märklig grej. För ett av knivhuggen, det första tror man att det är då, har jag som sagt gått bakifrån. Och det har gått på ryggmärgen och ryggraden. Så hon har liksom varit förlamad.
Men gud.
Hon hade inte kunnat höja, alltså typ lyfta sin ena arm.
Nej.
Och skriva på väggen. Det liksom finns inte en chans att hon skulle lyckas göra det.
Gud.
Och när man undersöker väggen så inser man att det är torkat, alltså torkade blodstänk som liksom man kan se på det på något sätt då, att de har torkat innan bokstäverna har skrivits.
Ah, okay.
Så det har gått ganska långt emellan, alltså mellan de två händelserna liksom.
Shit.
Och dessutom så inser man då att Karen var vänsterhänt. Och blodet på pekfingret var, eller det var höger pekfinger.
Men gud.
Är det spännande?
Nej.
Nej.
Det är superspännande.
Okej. Så man har liksom ingenting när det kommer till att försöka åtala Rock. Alltså det är ju, förutom att säga, ja, han var pissig mot henne innan.
Mm.
Och de hatar varandra. Det är liksom det. Så då börjar man då fundera på, vilka andra potentiella misstänkta har vi att jobba med? Och polisen är ju då säker på att det är någon som hon känner. Mm. Eftersom, men du vet så här, hon släppte uppenbarligen in dem.
Ja, den fick äta pizza.
Medvetet, de fick äta pizza. Ingenting är stulet. Nej. Alltså du vet, massa sådana saker. Och även för att mordet är, alltså det är så jävla grovt. Mm. Det är ett sånt extremt övervåld just med kniv liksom. Så då har vi några olika.
Mm.
Hennes exman Jeff, som hon fick underhåll av. Och grejen är att hon hade just begärt att det underhållet skulle höjas. Mm. För att hon då hade fått den här diagnosen.
Ah, ja, ja.
Så man bara, kan vara han. Men han har alibi. Mm. Han är i Miami. Det visar sig också att hon dejtar en pilot. Alltså som sagt, hon jobbar på American Airlines. Så jag tänker att hon kan ha träffats där då.
Mm.
Men han har också alibi.
Mm.
Så då börjar
hennes pojkvän då?
Börjar man kolla på Tim. Exakt. Tim har också alibi.
Mm.
Han har varit i en kompis stuga den kvällen. Men... grejen är att polisen gör en bakgrundskoll på honom när de gått vidare från Rock och inser att not a great dude. För alltså han och Karen, jag tror att de hade dejtat typ 3-4 månader någonting bara, så det var ganska kort. Och de träffades när hon skulle köpa en ny bil, för han var bilförsäljare liksom. Säger man så?
Ja,
bra. Typ strax innan hon dog så hade hon berättat för en kompis att hon hade fått reda på saker i hans förflutna. För de hade då bara kollat på något tv-program tillsammans där det här som handlar om typ om så livslögner.
Mm.
Någon sån grej liksom. Och hon hade typ varit så bara, jag fattar inte hur folk kan leva med den typen av lögner. Liksom.
Han bara, att man, det
liksom,
är ju jag.
Så, bara, that's me with a wig. Ja, och det han säger då är så, han bara, jag måste typ visa dig en grej. Och så går han ut på nätet och så visar han sitt egna mugshot.
Så han har han åkt fast för?
Han har då suttit inne. För han dömts för 16 åtalspunkter. Varav 6 är våldsamma brott.
Shit.
Försök till mord.
Oj.
Är det grösta. Så, det visar sig då att Tim har varit någon slags pimp.
Aha.
Han startade då en eskortfirma när han gick på University of Florida. Jag tror att han gick där. Jo, men jag tror att han gjorde det. Men det var i alla fall i det området runt University of Florida. Han hade tjejer som jobbade för honom. Som fick sälja sex liksom.
Shit.
Och det kanske man tänker typ så här. Det kanske man vill vara lite diskret med.
Mm.
Att man håller på med ett olagligt och vidrigt jobb. Sådär. Men inte Tim. Nej. För han har då... det här är så roligt. Alltså han har en tatueringarna. Så det står Escort King.
Nej.
På alltså,
skämtar du?
Och det undrar jag verkligen så här. Hur var hon? Hon var ihop med honom i typ 3 månader. Jag undrar verkligen hur han förklarade...
Fan vad weird.
Att... Alltså du vet, han bara, men du vet vad, den här studentresan till Ayia Napa, det blir lite stökigt.
Men eller att han tänkte att det var så här escort som är en bil, att han var så här bilkungen.
Men gud, sant. För det finns en bil som heter det.
Escort, jag escort.
Det verkar vara en Ford.
Han bara, jag
han älskar den här, mycket. Kolla den här också, kolla hur den ser ut. Men det var också en tjej under, alltså ah, okay, en kvinna som var... Så jag vet inte riktigt hur den har klarat det. Men han har i alla fall Escort King tatuerat på sin. Jag trodde att min killes Majornas finaste tatuering var fan illa nog. Men han har i alla fall inte Escort King.
Den här är lite värre.
Den här är fan värre. Okay. Ja, det är då så att några av de här tjejerna som jobbade för Tim, och han hade någon kollega också. Kollega, men du fattar. Hade gått till en konkurrerande aktör, om man säger så.
Mm.
Och eftersom de här männen är ju, ja, men tycker ju uppenbarligen då att de äger de här kvinnorna som jobbar för de stora air quotes. Så det är de bestämmer sig då för att de ska typ försöka ta tillbaka de här tjejerna. Mm-hmm. Eller hämnas eller någonting. Så det de gör då,
retaliation.
Men exakt så. The Escort King is back, bitches. Tänker mig hur han sparkar in en dörr. Honom ska jag också visa bild på sen. Ja, han ser verkligen inte ut så som du tänker.
Nej.
Han ser ut som en äkta nörd.
Gud, intressant.
Jag vet. Det de gör då är att de bokar, de stämmer träff med en tjej som jobbar för den konkurrerande personen.
Mm-hmm.
Och när hon kommer dit så tar de fram pistoler och så säger de så här, ta oss till din
chef.
Exakt. Mm. Och hon gör det då, och när de möts så blir det en shootout.
Mm-hmm.
Så han träffas 2 gånger, Tim. Och den andra personen träffas också flera gånger. Så han åker då direkt från sjukhuset typ.
Till finkan.
Ja, men typ. Och så döms han till 12 år.
Mm.
Så han har suttit inne ganska länge. Och han kom ut bara ett år innan han träffade Karen.
Shit.
Bad guy.
Verkligen. Att de ändå fortsatte att dejta efter hon hade berättat det.
Men det är ju, nej, de gjorde typ inte det. Karen dumpar då Tim när hon har fått reda på det här.
Okay.
Hon gör slut med honom. Och Tim tar det, hör och häpna, en person som tror att han äger kvinnor, tar inte det jättebra.
Nej.
Så han blir jättearg och blir extremt svartsjuk. Och grejen är att hon börjar dejta andra typ. Ja, men så här, jag vet inte om direkt. Det är piloten. Ja, men typ direkt liksom. Vilket också bara, de var ihop i 3 månader. Så alltså, fan, låt henne fucking vara. Man får börja dejta när man vill efter. Skitsamma. Och bland annat så hänger han runt hennes hus och rotar i hennes sopor.
Men gud.
Och där hittar han en använd kondom.
Panik.
Panik. Alltså panik på att han gör det, men också
så äckligt.
Kondomer. Använd kondom, hörni. Men leta inte upp dem i folks sopor. Det är dagens tips från oss.
Verkligen.
Sponsrat av RFSU. Okej. Så han blir ju aslack. Han är jättearg. Och det som han, men han säger då att han inte har någonting med mordet att göra. Och han har alibi, för han har varit hos en kollega i hans stuga som ligger typ 4 mil ifrån Karens hus. Och det bekräftar också den här kollegan. Så man tror då att man bara, fan, nu är vi en sån jävla återvändsgränd. Den här killen ser ut så, han har ett förflutet som liksom matchar med det som har hänt och så vidare. Typ, men hur fan, hur tar vi oss vidare? Och det som händer då är att man får ut såna, du vet, samtalsloggar från hans telefon. Och då visar det att hans telefon har alltså pingat en mast som ligger alltså precis vid Karens hem.
Mm-hmm.
Vid typ så här, jag tror att det är 9.32 den kvällen.
Uh-huh.
Och personen han har ringt är han som ger honom alibi.
Nej.
Så han var uppenbarligen inte med honom liksom.
Not good.
Not good. Och man bestämmer sig för att leta efter fingeravtryck på pizzakartongen.
Nej.
Inte det här fallet helt sjukt.
Det är helt stört.
Men också typ, fattar vad många det är som att liksom rört vid den lådan genom hela processen.
Processen,
ja. Så att man måste, det är väldigt mycket fingeravtryck.
The baker, the deliverer,
exakt,
the maker the, of the...
The folder of the box. Exakt så, verkligen. Men så man hittar jättemånga amerikanska behandlare med någon sån grej, bla bla bla. Och man hittar jättemånga, men man hittar också Tim Permenters fingeravtryck.
Shit.
På pizzakartongen. Så länge han inte liksom extra knäckte som the maker of the box, så ser det inte så bra ut helt enkelt. Allt är fortfarande circumstantial typ. Det är det typ inte ens. Men ja. Men polisen behöver då mer för att kunna åtala honom. Och då försöker man igen testa materialet under Karens fingernaglar. Fingernaglar. Säger man inte så ofta.
Det finns ju tånaglar.
Jag vet, men man säger ju aldrig fingernaglar.
Nej.
Ja. Under hennes naglar. Och det är någon så här mer avancerad DNA-teknik som bara letar efter manligt DNA.
Mm-hmm.
Det är någon sån situation. Och mycket riktigt, man lyckas få ut DNA ur det här materialet. Och det matchar Tims.
Nej.
We got him, we got the guy.
Verkligen.
Så det man tror då är att Tim har åkt till Karen för att försöka få henne att säga, du borde verkligen bli ihop med mig igen. I'm the escort king, man.
Verkligen.
Och de beställer då pizza. Den kommer vid 9. Och någon gång väldigt kort efter det så attackerar han henne då.
Ja, fy fan.
Och hennes bror har berättat, han säger också typ att hon har berättat att han har varit våldsam innan också.
Mm.
Så att det är väl inte helt liksom så. Han tar en kniv från köket och som sagt hugger henne först i ryggen och sen sätter han sig över henne liksom.
Fy fan.
Sen äter han pizza. Sen skriver han rock på väggen i Karens blod och doppar hennes högra pekfinger i blodet.
Att han inte visste att hon var vänsterhänt.
Jag vet, verkligen. Rookie mistake.
Verkligen.
Men också vet du som stör mig?
Nej.
Han tror att han är så jävla smart. Alltså, det är verkligen genomgående. Ja, verkligen så. Och sen så ringer han sin kollega för att säkra upp sitt alibi. Det är vad man så här, tänker att det är. Och nästa morgon så åker han då till Karens lägenhet där han hittar henne.
Uh-huh.
Och ringer 911. Vill du höra lite av det samtalet?
Ja. Det låter som The Weepy Voice Killer.
Jag vet! I don't know. She's laying on the floor.
Men också apropå att han tycker han är så jävla smart. Att han såhär bara, om jag åker dit och är den som anmäler det, så kommer de aldrig tro att det är jag.
Exakt så. Och typ det finns lite analyser av det här samtalet. Och bland annat så berättar alltså, han har liksom inte gått fram till henne. De bara, andas hon? Han bara, jag vet inte. Alltså han har liksom inte...
Nej.
Han har inte rusat fram till henne för att ta reda på det. Och ändå säger han typ att hon är död. Alltså det är ett massa sådana grejer liksom. Så mer än ett dussin av Karen Parnells familjemedlemmar och vänner får den 24 oktober 2007 höra att Tim Parmenter döms till livstidsfängelse.
Mm.
Juryn rekommenderade dödsstraffet, eller de ville ha dödsstraffet. Det var 7 som var för och 5 som var mot. Men domaren väljer då livstidsfängelse. Mm. Och det finns några psykologer som typ vittnar om att han inte var vid sina sinnesfulla bruk. Typ.
Ah, okay.
Men också att det var så svagt, för de hade en... Försvaret, antar jag det var då, hade tagit in ett vittne som var ett ex till honom, som hade som case då att han inte var helt fullt frisk för att han brukade mumla för sig själv. Man bara, okej, vi har
Gud, de ska typ alla jag känner som pratar för sig själva, det är exakt, varenda en.
Exakt. Vet du vad jag gör? Mm. När jag skriver så läser jag allting jättetyst för mig själv.
Det är så irriterande.
Jag vet, jag gör verkligen det.
Alltså jag blir tokig när folk gör det på jobbet.
Men jag läser, du ska veta hur tyst
jag vet exakt, vi har jobbat ihop också, du gör så här.
Ja, det låter ju svinirriterande i och för sig. Men, vilket guld som kommer ur de här fingrarna.
Det är verkligen sant.
Det får det vara värt. Okej. Och Tim säger då senare själv att han önskar att han hade fått dödsstraff. Eftersom han inte ville sitta i resten av sitt liv i fängelse. Men the Escort King is locked up for good.
Bra.
Tim Pimenta.
Väldigt spännande.
Eller hur?
Otroligt.
Kommer man få göra så här om dagen? Ibland så tycker jag att det finns inget härligare än att googla runt på nätet efter ett fall. Alltså att hon vet att man bara, Det kan jag verkligen tycka är skitmysigt. Men här är nu i veckan och så var det bara så här, nu ska jag bara hitta ett jävligt bra forensic files.
Väldigt
och
köra bra. Det. Smart.
Det var jättehärligt. Mm. För då blir det lite, då får man kolla på tv och göra sitt jobb.
Det kanske jag ska göra till nästa vecka.
Ja, men gör det. Mm. Det är supernice verkligen. Ja. Väldigt bra. Så kollar man 20 minuter så vet man allt sen.
Exakt.
Har vi något?
Glöm inte att tipsa om... Eller tipsa. Skicka in era stories. Ställa alla frågor ni vill.
Yeah.
Till mordmotmord@gmail.com.
Yeah. Önska fall gör ni på i DMs på Instagram. Där heter du @sandelanna. Jag heter @karinlondre. Följ oss där. Rate, review and subscribe.
Yeah.
Och så hörs vi nästa vecka. Och glöm inte fortsätta... Aftonbladet story för Johanna Rapps nya superspännande podd och även Musikhjälpen. Mm. Så kommer vi lov att göra vårt absolut yttersta för ett otroligt crossover-avsnitt.
Ja.
Tack så jättemycket för den här veckan, så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Puss!